look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. Our ability to live is what is at stake.
Det handlar om vår överlevnad. Den globala uppvärmningen måste stoppas. Al Gores film En obehaglig sanning från 2006 brukar sägas vara startskottet för dagens stora klimatlarm. Tillsammans med FNs klimatrapporter och Stern-rapporten som kom samtidigt och som berättade hur mycket dyrare det skulle bli att vänta på ännu säkrare data om framtidens klimat jämfört med att börja minska koldioxidutsläppen så fort som möjligt. I Sverige var det val, men ingen pratade miljöfrågor. Nu vände allt på någon vecka. Hösten 2006 var rekordvarm och plötsligt fylldes tidningarna med kricksvarta rubriker av typen "Full fart mot undergången" och "Här dör vår jord". Vi drabbades av klimatångest. En ny åkomma att hantera, men hur? Vissa blev närmast förlamade av oro. Andra började tycka att det hela verkade överdrivet. Det kanske till och med var ett falskt larm. Vår reporter Linda A.P. Larsson har gett sig ut i jakt på alarmister och skeptiker och har träffat Erik Kilborn, engagerad medborgare i Göteborg, som söker mesta delen av sin information på internet för att, som han säger, få ett annat perspektiv på klimatlarmet.
I vissa frågor så finns det en sån tydlig vink om det här är rätt åsikt. Och det är lite grann som en väckelserörelse där man istället för att diskutera sakfrågor så hamnar det ganska snabbt på och vad gör du? Vilket ju naturligtvis är relevant om nu det här stämmer, men det är det man verkligen kan ifrågasätta.
Erik Kilborn jobbar som programmerare i Göteborg och är uppvuxen i en miljöengagerad familj. Som 15-åring var han själv med och demonstrerade och skrev debattartiklar för linje 3 i kärnkraftsfrågan. Erik är kritisk till hur debatten förs kring den så kallade klimatfrågan.
Jag tycker det är för likriktat och för mycket inställt på att frågan är färdigdiskuterad. Al Gores film har fått väldigt genomslag. Och egentligen din fråga kan man ju svara generellt långt utanför Sverige, alltså Västeuropa. Hur går debatten? Det är väl ganska likt överallt. Debatten är ju verkligen inte klar. Debatten har precis börjat, som jag ser det i så fall.
Själv är han inte alls övertygad om att det är vi människor som katalyserar växthuseffekten.
Det har hänt mycket nu i januari faktiskt. Och här har vi ju på skärmen har vi ju kurvor som pekar ner. Och det är ju...
Får se, vad är du nu? Du är inne på... Är det en blogg?
Det är en blogg som en man som heter Watts. Som, om vi går in här på About, så står det att han är tv-meteorolog och intresserad av miljöfrågor. Och han är skeptiker när det gäller människoskapad global uppvärmning.
På internet frodas en brokig flora av bloggar och hemsidor där man diskuterar och debatterar klimatfrågan.
En grej som jag såg som påverkar mycket var den här dokumentären som ett svar på Al Gores film som heter The Great Global Warming Swindle.
Everywhere you are told that man-made climate change is proved beyond doubt.
Som man kan hitta på YouTube.
But you are being told lies.
When people say we don't believe in global warming, I say no, I believe in global warming. I don't believe that human CO2 is causing that warming.
A few years ago, if you would ask me, I would tell you it's CO2. Why? Because just like everyone else in the public, I listened to what the media had to say.
Professor Nur Shaviv på institutionen för fysik vid universitetet i Jerusalem och professor Tim Ball på avdelningen för klimatologi på universitetet i Winnipeg. Från filmen The Great Global Warming Swindle, som fick den svenska titeln Klimatförändringarna, en bluff? Frågetecken. Filmen, som är gjord av den brittiske tv-producenten Martin Durking, kom som en replik på Al Gores film En obekväm sanning och visades på svenska TV4 våren 2007. Båda filmerna har beskyllts för att vara propagandistiska. Erik Kilborn förnekar inte att en pågående klimatförändring är möjlig, men han är skeptisk till att det är just människans utsläpp av koldioxid som skulle vara avgörande för den framtida utvecklingen av vårt klimat. Ett annat problem som han ser det med dagens svenska klimatdebatt, förutom att han anser att den är likriktad och okritisk, är att den stjäl fokus från annat.
Förut pratade vi om miljöfrågor och nu för tiden så pratar man om klimatfrågan. Och jag menar att alltså, på något sätt så vill man göra det enklare för sig att bunta ihop allting till en enda stor fråga. Och då glömmer man av de här lokala.
Men vår statsminister säger ju att det här är en av de viktigaste frågorna vi har.
Mm, det måste han ju säga eftersom han är politiker.
Erik Kilborn, datatekniker i Göteborg, som alltså är kritisk till växthuslarmet. Författaren och journalisten Andreas Malm är också kritisk till den svenska klimatdebatten, fast av helt andra skäl. Med sin bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent, som kom förra året, anses han vara en av våra mest alarmistiska miljödebattörer.
Väldigt mycket av klimatdebatten i Sverige har ju hittills riktats mot individen. Du som privatperson ska tanka etanol. Du som privatperson ska höra av dig till ett elbolag och be om grön el. Du som privatperson ska byta till lågenergilampor. Du som privatperson ska skruva in snålspolen under duschmunstycken. Du som privatperson ska cykla fortare och så vidare och så vidare. Men det här är inte en fråga om individer. Man kan inte lösa detta i sitt privatliv. Utan det här kan bara lösas genom att man angriper strukturerna som gör att mer och mer fossila bränslen hela tiden förbränns. Och då måste man utmana de intressen som på något sätt vinner på de strukturerna.
När jag träffar Andreas Malm sitter han hemma och jobbar med uppföljaren till sin bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. Totalt ska det bli en trilogi. Enligt honom är läget värre än vi tidigare trott. IPCCs prognoser är tilltagna i underkant och de etablerade klimatmålen om att minska temperaturökningen med 2 grader för att undvika den farliga globala uppvärmningen är redan passé. För den farliga globala uppvärmningen är redan här, menar Andreas Mann.
Den är här och nu, den är mitt ibland oss. Vi har skreddynamik på Arktis och på Antarktis och på Grönland och is som rasar ut. I kusten vi har orkaner och cykloner, översvämningar som skördar hundratals, tusentals, tiotusentals liv varje månad runt om i världen. Det är nu det måste hända. Vi kan inte vänta och liksom säga att ja, men om några decennier ska vi minska utsläppen med 60-70% och sånt där. Utan de måste minska nu. De måste minska med kanske 4-5% varje år från och med nu.
För Arktis, Harlequin-grodan och alla de tusentals människor som dog i cyklonen i Bangladesh i november förra året är det redan för sent. Men, framhåller Andreas Malm, så länge det finns människor kvar på den här planeten så finns det hopp.
Vi har ju fortfarande tid att undvika de värsta skreden i naturen, i biosfären och se till att de värsta möjliga effekterna av den globala uppvärmningen inte förverkligas, inte infrias. Men det kräver ju att vi agerar snabbt. Det är nu och de kommande 2 decennierna kanske som det avgörs hur den globala uppvärmningen ska utvecklas.
Det är jättebra att vi gör alla de där sakerna som att byta till lågenergilampor, cykla mer och så vidare. Men det står fortfarande inte i paritet till omfattningen av problemet.
Utan det måste till storskaliga, kollektiva, gemensamma politiska lösningar där man helt skiftar materiell bas från fossil energi till förnyelsebar energi. Och det löser man inte som individ genom att pilla i sitt privatliv. Utan det kan vi bara lösa tillsammans. Och då måste vi också utmana de eventuella krafter som motsätter sig en sån övergång. Och det där talas det alldeles för lite om i klimatdebatten, tror jag.
Varför pratar vi inte om det?
Därför att det politiska klimatet i Sverige och i västvärlden de senaste decennierna har avsagt sig möjligheterna att förstå sociala strukturer i termer av motsättningar, i termer av klass, i termer av ackumulation eller hur kapitalet utvecklas och förmeras och sådana saker. Och det finns ett väldigt kraftigt tabu i vår politiska debatt sedan ett par decennier som säger att ekonomin är någonting som ska sköta sig av sig självt. Marknaden ska rulla på. Företagsledningarna vet bäst. De ska fatta besluten själva. Vi ska inte gå in och klåfingrigt störa ekonomin. Utan den ska med sin osynliga hand bara generera allas bästa hela tiden. Det där tabu tror jag är det enskilt största hindret för en radikal klimatpolitik. Vi kan inte låta marknaden lösa detta. Det räcker inte med lite utsläppshandel, det räcker inte med lite biobränsle och sådana saker. Utan det måste till ett totalt byte av energiinfrastrukturer. Och då krävs det att vi går in och styr ekonomin. Och förutsättningen för det är att vi övervinner det där tabuet. Det tror jag.
Andreas Malm, författare till boken. Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. Du lyssnar på det sista programmet i serien Miljölarm, och det är Linda A.P. Larsson som träffat alarmister och skeptiker i den pågående klimatdebatten. För 10 år sedan ungefär, då hördes fortfarande många kritiska forskarröster som pekade på att den globala uppvärmningen kunde bero på annat än mänskliga koldioxidutsläpp. Skulle kunna vara variationer i solens aktivitet eller normala förändringar i klimatet mellan 2 istider. Nu hörs de här kritikerna knappt i den offentliga debatten. Kvar finns bara den danska miljödebattören och statistikern Björn Lomborg.
Björn Lomborg tar emot i sin lägenhet i centrala Köpenhamn. Hans agent har lovat mig 20 minuter.
Hej, välkommen. Jag är lige färdig om 5 timmar.
Han är en mycket upptagen man. Chefar för Copenhagen Consensus och därför just hemkommen från Berlin. Och några timmar efter vår intervju tar han flyget till Madrid för den spanska lanseringen av hans bok som på svenska heter Cool It. Den skeptiske miljövännens guide till den globala uppvärmningen.
Så det är ingen tvivl om att medierna, och det är ju inte mediernas skyld, det är för att vi godt kan lide att läsa om det, fortæller oss det som en brittisk tänketank kallar klimaporno. Som är...
Björn Lomborg använder uttrycket klimatporr för att beskriva medias sätt att hantera klimatfrågan. Han menar att rapporteringarna ofta är väldigt överdrivna. Något som vi mediekonsumenter slickar i oss med skräckblandad förtjusning. Hans egen hållning i klimatfrågan är restriktiv.
Jag vill kritisera IPCC, för jag syns faktiskt att de gör ett gott arbete. Men vi taper allesammen på mediernas representation av de här rapporter.
Medias vrångbilder av IPCCs rapporter gör oss alla till förlorare. Om vi tror att det blir jordens undergång om vi inte gör någonting nu omedelbart, säger Björn Lomborg. En av hans huvudpoänger i boken Cool It är att vi bör satsa våra pengar på de områden där de kan göra mesta möjliga nytta, här och nu.
Hvis vi hjälper folk nu med de helt banala problemen de har, för exempel med malaria, ja, så kan vi ende i en situation där de inte bara håller upp med att dö nu, men också har det fantastiskt mycket bättre om 100 år.
Han menar att pengarna är bättre investerade om vi satsar på forskning och utveckling genom att till exempel rädda människor från att dö i malaria så att de själva kan vara med och påverka sin egen samhällsutveckling i en positiv riktning och därmed också själva kunna bidra till att lösa miljöproblemen i framtiden.
För det här är inte en diskussion om är det riktigt om global uppvärmning är det eller ej. Det här är det globala uppvärmning är det, men det är i långt högre grad en spörsmål om ska vi tackla det dumt eller ska vi tackla det smart. Och nu är en diskussion syns att vara mellan folk där enten säger åh vi lås panika och lås göra allt vad vi kan lige nu och folk där säger ah det är bara något sludder, det är en vänsterorienterad sammansvärjelse. Och där prövar jag att säga nej, det är riktigt, men det är inte en paniksituation. Vi ska göra något med global uppvärmning, men vi ska inte göra det allra dyraste där kan göra allra minst gott.
Den globala uppvärmningen är sann och vi måste göra något åt den, säger Björn Lomborg. Men vi ska inte göra det dyraste som gör minst nytta, tycker den danske forskaren. I Miljölarm har vi ju tittat närmare på 10 miljöproblem som det larmats om på 1900-talet. Och vi har ställt frågan, vad trodde vi då och hur blev det egentligen sen? Sven Börjesson har under hela serien grävt sig ner i Sveriges Radios arkiv. Och här kommer till slut en påminnelse av några av de ämnen vi har tagit upp.
We spray our elms, and the following springs are silent of robin song. Not because we sprayed the robins directly.
1962, och Rachel Carson berättar i sin bok Tyst vår om hur användningen av DDT och andra bekämpningsmedel förgiftar naturen, inte minst fåglarna drabbas. Det var det första stora miljölarmet att gifter som DDT, kvicksilver och hormoslyr skadar natur, djur och människor. Och protesterna kom, ofta direkt från de som drabbades. Som när Naturvårdsverket 1977 uppvaktades av arga bärplockare därför att deras hallonhygge hade flygbesprutats.
Hur kan de spruta över oss? Är vi med när jag står på kalhygget där?
Att av, vilken, det är farligt, av vilken anledning uppehöll ni er på kalhygget?
Därför att vi vill inte ha sprutat över våra bärmarker.
Vi har ett litet glas med hallon som är plockat på hygge. Skulle, har ni barn eller barnbarn någon av er?
Ja, har båda, i varje fall barn.
Ja. Vill du ge dina barn den här hallonen? En stillsam fråga bara, vill du det?
Men för många kom larmet för sent. Fritz Olsson arbetade med att spruta homoslyr för att få bort lövsly i skogen.
Sen jag vart förgiftad, då fick jag ju sån hemsk värk i magen. Så ja, jag trodde jag skulle gå åt. Och det smakade bara homosly i munnen.
Och när konstaterades att det var cancer?
Det var 79. Jag tror jag fick pension 80.
Men det har också larmats för tidigt. Jag har kallat dagens program här i Lantbruksnytt för Skogsdöden, den långsamma atombomben. Skogsdöden var 80-talets stora miljölarm. Om det tidigare varit de drabbade som ledde miljöprotesterna, som bärplockarna som åkte till Naturvårdsverket, så blev skogsdöden de etablerades miljölarm. Media, politiker, debattörer och forskare, alla varnade dem för att svavel- och kväveutsläppen skulle döda skogen.
När marken har blivit övermättad på föroreningar så kan uppenbarligen kollapsen komma på några veckor.
Skogsskadorna som fanns på 80-talet hade flera orsaker. Torka. Säkert hade också nedfallet av försurade ämnen sin betydelse. Men skogen dog inte och det fanns en och annan skogsdödsskeptiker i debatten.
Skogsdöden här nere i södra Sverige är en myt.
Om då skogsdöden enligt dig är en myt, vem är det som har bluffat svenska folket?
Skogsdöden har blivit en så etablerad i det allmänna medvetandet att den som uppträder och påstår motsatsen, han råkar i ett ordentligt blåsväder.
Det har också funnits larm som har haft svårt att slå igenom trots tydliga tecken och trots att stora delar av jordens ekosystem och matförsörjning har stått på spel.
This is vessel Gondwana calling. Gondwana calling. Over.
Det är 80-tal och Greenpeace protesterar mot sovjetiska fisketrålar strax norr om Antarktis. Forskare och miljörörelser krävde fiskestopp eftersom flera fiskarter inom sydliga haven var så gott som utfiskade.
We demand that you stop all fishing in the Southern Ocean and that you leave the area of the Southern Ocean immediately. Over.
I början av 90-talet kollapsade världens bästa torskfisk utanför Newfoundland.
The reason the fishery collapsed, all the data suggest overfishing.
Och forskarna menade att det var en mycket tydlig signal om att det globala fisket inte var hållbart.
We spend more money catching fish than we earn from the sale of fish worldwide by quite a bit. So fishing worldwide really does not make good economic sense, it doesn't make good ecological sense and it doesn't make good social sense.
Det har inte blivit något Kyoto-protokoll för fisket och torsken har inte kommit tillbaka till bankarna utanför Newfoundland. Sen har det också funnits larm som helt glömts bort, som 70-talets klimatlarm.
Allra först till våra isiga framtidsutsikter. Min kollega Björn Bjelvenstam har sökt upp geologen docent Niklas Mörner och började med vår samfällda undran. Är en ny istid på väg?
Ja, självfallet är en ny istid på väg. Det är bara tidsfaktorn som är ett problem. Vi är i en tid då det hoppar från extremer. Från extremt kallt till extremt varmt. Från extremt torrt till extremt blött. Och det är på sitt sätt mycket oroande. För det antyder att hela det klimatiska maskineriet är i skakning.
Sist här i Sven Börjessons sammanfattning av miljölarmshistoriken hörde vi om 70-talets larm om en nalkande istid som tog fart och medeltemperaturen på jorden sjönk något från början av 40-talet och fram till mitten av 1970-talet. Och eftersom istider under lång tid återkommit var 10 000 år så befarade många att det var dags nu igen. Då säger jag välkommen till Andreas Carlgren, miljöminister.
Tack ska du ha.
Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen.
Tack.
Larm om ny istid på 70-talet, skogsdöd på 1980-talet. Inget av det visade sig vara sant. Är det likadant med dagens larm om en global uppvärmning?
Nej, jag är övertygad om att det inte är så. För det första ska man komma ihåg att det alltid finns otillräcklig kunskap. Är det något vi också kan vara säkra på så att vi aldrig kan förutsäga framtiden? Och vi kommer alltid få ny kunskap som också kommer motsäga tidigare kunskap. Men det som ju är avgörande frågan är, vet vi tillräckligt för att agera? Och i frågan om klimat så är ju det dramatiska att vi nu till och med bort de allt rimligt tvivel vet att det finns skäl att agera med fullaste kraft. Varför kan jag då som politiker säga det? Jo, därför att här ser jag ju nu hur det i vetenskapssamhället under kanske 30 år har vuxit fram en insikt som vartefter också har dokumenterats i FNs klimatpanel. Och där man använder den här konsensusmetoden. Skeptikerna håller emot, de som tycker det är rätt pushar för. Och även med den metoden så har man nu förflyttat sig mycket kraftigt framåt tills det som är dagens larm. Men då pratar jag om panelens åsikter, inte alltid det som beskrivs av media.
Men Svante Axelsson, kommer vi att se tillbaka på det här larmet om 20 år och säga ja, men det här var också överdrivet?
Det vore ju underbart om det var så.
Men jag tror inte det.
Jag tror inte det. Nej, jag håller ju med Andreas. Alltså, det här är ju så otroligt solid grund vi har för den kunskap som har kommit fram. Och jag tror att det finns en fara i att tro att liksom att man, alltså larm är till för att säga så här kommer det att bli. Larm är till för att undvika den framtid som man speglar.
De ska vara lite överdrivna alltså.
Nej, de ska berätta att så här blir det om du inte ändrar ditt beteende. Som läkaren säger till dig, om inte du byter din kosthållning eller lägger av att röka så kan du få cancer. Det är en spegling av vad som kan ske om du inte ändrar dig. Så larmets syfte är att inte få uppleva det man larmar om. Och där tror jag folk tror att du hade fel. Nej, jag hade ju helt rätt. På grund av larmet är vi inte där som vi annars hade varit.
Men hur reagerar ni när ni hör om det här? Det finns ju en del sådana överdrivna larm i alla fall. Eller som visar sig vara, nej men det blev inte alls så.
Jag tycker att man slås av faktiskt att larmen räckte inte. Alltså havet exempelvis har ju larmat om havet och Östersjön hur länge som helst. Bekämpningsmedelsanvändningen ökar i Sverige idag. Vi har mer och mer restsubstanser. Vi har skyddszoner som försvinner. Så jag tycker att många larm har inte gett det eftertryck det borde haft.
Men skogen då, Andreas Carlgren?
Ja, på den punkten också så är det ju fortfarande så att vi strävar efter till och med att ytterligare minska utsläppen av både kväveoxider och svavel. Så att min poäng är det att tittar vi tillbaka så är det precis som Santi säger att dels har larmen mycket riktigt varnat, lett till åtgärder som därmed har undvikit att vi råkar ut för det värsta. I genomsnitt eller sett som helhet har vi ändå hittills gjort för lite. Och det finns tror jag inte på någon punkt där vi efteråt säger oss att ja, men vad tokigt att vi gjorde det här. För till och med det som då kanske var en överdrift i fråga om själva beskrivningen av skogsdöd ledde till utsläppsminskningar som vi idag bara konstaterar det var rätt och det behöver fortfarande göras mer.
Men hörni, om ni skulle positionera er, vi har ju hört både skeptiker och alarmister till klimatlarmet i det här programmet. Om vi säger att Erik här från Göteborg som i stort sett avfärdar hela talet om en global uppvärmning. Han är en kylig etta. Andreas Malm sätter vi som en het femma, han som tror att det är för sent. Var skulle ni positionera er?
Jag tycker det känns fel att jag som inte klimatforskare ska ha massa egna idéer om detta. Utan alltså, Erik eller Lomborg och andra, de är ju vanliga lekmän. Det här är en så svår fråga. Vi har fått en expertpanel, en FN-panel. Det är den som vi kan gå på. Och den tror jag per definition är en konsensusprodukt. Alltså kan det finnas både värre och bättre varianter. Och det är det man kan utgå ifrån. Och när FN-panelens ordförande säger vi har 8 år på oss, säger forskarsledaren, på att vända världens utsläpp till minskning, då tar jag det på allvar. Det är den bästa kunskap som finns.
Mm, men vad säger din magkänsla då?
Alltså jag tror inte man ska gå på min magkänsla, utan jag måste ju gå på forskningens resultat. Och det räcker för mig att visa på att vi måste snabbt fram till en handling. Och jag tycker en viktig del som glöms bort i detta är att man måste ha ett försäkringstänkande. Man kan inte säga vad som är rätt och fel, men man måste agera utifrån den kunskap som finns.
Men alltså Andreas Malm menar ju att även FNs rapporter är, de är felaktigt, de är för underdrivna om man säger så.
Ja, men det finns ju många som har åsikter åt både ena och andra hållet. Och jag håller med om att det inte är det som är det intressanta. Utan för mig som politiker så ser jag en ansvarsroll mellan vetenskapssamhället och politikerna. Och i det här fallet så ser jag som politiker att vetenskapssamhället har tydligt gått i en enda riktning. Det vill säga varna mer och mer. Skynda på tidshorisonten så att det är än mer bråttom. Och skulle jag bara gissa så skulle jag tro att det vi kommer faktiskt se med våra egna ögon är att det till och med visar sig vara ännu mer bråttom. Men det är min gissning. Och, men byggt på just hur vi, i vilken riktning vetenskapen har gått.
Så
och,
du skulle vara rätt långt ut på, mot femman?
Ja, det är inte min poängen är här nu att det inte är min egen bedömning utan det är just för att ersätta det som är vetenskapens roll. Utan det är min politiska uppgift att se till med det här jag vet vad gör jag och då gör jag. Och då ska jag se till att göra tillräckligt.
Men du, de senaste dagarna här i samband med att klimatberedningen har presenterat sin rapport och så har du sagt flera gånger vi siktar på att vi ska sänka koldioxidutsläppen med 38% fram till år 2020. Du använder konsekvent, vi siktar på det tycker jag låter ganska vagt, ungefär som att det inte alls säkert att det kommer att bli så, vi kan ändra oss på vägen.
Jaha du, det var ju intressant. Hur skulle du kunna göra något annat? Du kan väl inte stå och garantera hur det blir 2020. Utan poängen är ju tvärtom istället, att med det vi idag vet så är ju den svenska samhället på väg att bestämma sig för att vi just ska uppnå de lägsta utsläppen i Europa 2020. Det kan vi också göra därför att vi redan med ett antal års åtgärder under ett antal olika regeringar har gjort så mycket som har lett till så stor förändringar. Så vi till och med kommer, vi är långt framme och vi kommer leda det loppet i fortsättningen och det är det också den här regeringen tänker sig till.
Hur troligt är det att vi kommer att stoppa den globala uppvärmningen vid 2 grader?
Det är en tuff match, men jag är ändå optimistisk i det och jag tycker att jag ser mycket av win-win-win. Alltså med oljeprisutvecklingen är ju så stigande att många av rent egoistiska skäl faktiskt blir oljeoberoende. Och därför förstår inte jag heller varför regeringen och andra tror att det är så dyrt att gå före. Jag menar att vi måste visa på att det faktiskt är lönsamt att vara föregångsland. Och man har åkt runt och skrytit om Sverige som ett bra land, det har ju Reinfeldt också gjort. Men det byggde på att vi var 11% bättre än vad EU krävde och Kyoto-avtalet krävde av oss. Så vi har alltid legat mycket, mycket längre fram än det som EU kräver. Och därför tror jag att vara bäst i klassen, det räcker inte. Man måste vara mycket bättre i klassen. Och det är lönsamt att springa först.
Du, Andreas Kågan, som miljöminister, tycker du att det finns andra miljöfrågor som kommer i skymundan nu av det här uppvärmningslandet?
Jag tycker att det som är en stor möjlighet, det är ju att använda klimatfrågan att se som en helhet. Det vill säga att vi vet idag att detta hänger också till exempel väldigt mycket ihop med den biologiska mångfalden på jorden som helhet. De stora regnskogarna, den biologiska mångfalden, i själva verket om man så enkelt suger upp så mycket av klimatutsläppen. Skulle det nu kullkastas därför att vi i snabb takt till exempel ödelägger skog, då skulle ju tvärtom hela den förmågan att suga upp klimatförstöringen försämras radikalt och hela klimatförändringen skulle skyndas på enormt. Det visar att hela jordens ekosystem hänger samman och vi ska nu gå över mer och mer till just den ansatsen. Se hela ekosystemen, se också vilken enorm välfärd det ger oss människor och det gör vi med vetenskapens stöd.
Vi har mycket att tjäna på att klimatfrågan är loket i miljöfrågan. Det är inte alls konkurrens med miljöfrågan. Jag tycker att hela miljödebatten har fått ett uppsving på grund av klimatfrågan. Så där kan vi se att vi får meddrag av klimatfrågan.
Om 20 år när våra barn tittar tillbaka på den här debatten, vad tror ni de kommer att säga?
Jag tror att de kommer att titta på oss och ställa frågan vad gjorde ni? Och jag befarar fortfarande att de kommer tycka att vi har gjort för lite och det är därför jag arbetar så hårt för att vi ska göra mer redan under den här generationen.
Jag tror också att man säger att vi har gjort för lite, men jag tror också att de känner att det här var faktiskt möjligt att styra om. Larmet blev inte så illa. Vi blev inte så hemsk verklighet som det spelades upp. Vi räddade klotet hyfsat.
Tack Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen och Andreas Carlgren, miljöminister. Miljölarm är slut. Har ni missat något program i serien så ligger de alla 10 på vår hemsida www.sr.se/p1/miljolarm. Tekniker idag var Maria Stockhaus, producent för hela serien Johan Bergendorf. Jag heter Marie-Louise Kristola.